Hej och välkomna till Fredagspodden!
Oj, oj, oj. Känns gammalt.
Känns jättegammalt, det var länge sedan.
Känns barnsligt.
Ja, men vet du vad jag tänkte på häromdagen så jag tycker det är så kul?
Nej.
Att vi alltid skojar ju om att vi så här, har Fredagspodden, vad det är för namn och så vidare.
Mm.
Men nu också, vi har Måndagspodden och Tisdagspodden och Onsdagspodden och Torsdagspodden. Med hur mår du?
Ja, men då är det bra att den heter Fredagspodden.
Ja, men eller hur? Men ändå att det är roligt att vi har tagit alla dagar.
Ja.
Vi har tagit alla dagar.
Vi är ledig på helgen bara. Precis som alla andra.
Ja. Snart kommer kanske Söndagspodden och Lördagspodden. Att få se. Det, jag vill kickstarta med en sak.
Vad?
Vi hade ju premiär i onsdags på en podd som heter Välkommen ut.
Japp.
Och jag lyssnade på den. Det är alltså Edvin Törnblom som är... Han är programledare för den.
Mm.
Och han intervjuade vår älskling Oscar, Sia.
Oh.
Och då kände jag bara så här. Alltså för det första så är den så här. Den är så himla viktig och bra. Och
men
liksom
vi kan väl säga att den handlar helt enkelt om gay-personer som berättar sin historia om hur de liksom kom ut som gay.
Ja, men det som man hamnar i är ju också... eller i alla fall med liksom Oscar. Eller så här, hela deras samtal handlar jättemycket om liksom att hitta sin sexualitet. Eller framförallt hitta sin person och vem man är. Och att våga stå för det och sådana saker. Och just också som Oscar, för han berättar ju då, jag ska inte spoila. Men hur han kom ut och han tänkte runt det och han gjorde med sina föräldrar och så vidare. Så här.
Mm.
Men sen också att han är så här, han hade liksom inte tänkt att han skulle vara en sån som liksom... stod på barrikaderna och gick längst fram i Pride-tåget och så vidare. Och så här. Men sen så känner han sig, han bara, nej men det är klart att jag som har möjligheten att göra det måste göra det.
Mm.
Att det är liksom hans kall.
Mm.
Och då känner jag just det där så här, hur man liksom kan använda sina liksom jobbigheter i livet och vända det till någonting helt fantastiskt.
Ja, verkligen.
Och sen så tänker jag också på att, för att jag tror att så här, alla människor har ju saker och ting att berätta för sina föräldrar i olika... Eller, så här, eller jag tror så här, att alla människor, att bli den man är. Sätt.
Ja, att bli den man är ju att man behöver ju komma ut inte en gång utan säkert flera gånger. Alltså för vänner, för... Alltså och då handlar det inte om att komma ut som homosexuell utan komma ut som sin persona liksom. Som det man tycker om att göra, jag gillar äldre män eller jag vill inte ha några barn eller ja, men vad det nu kan vara.
Exakt, så eller bara alla så här blev jag. Liksom, alltså, så. Och någonstans också, för det som man känner är så himla viktigt tänker jag också, att det är också att jag tänker att man måste komma ut många gånger i livet.
Det är det jag menar, att det handlar inte bara om en gång.
Nej, men jag känner att jag kom ut förra våren.
Ja.
Förstår du, när jag skilde mig, bestämde mig för att byta mitt liv, att det var liksom olika saker och så vidare. Och det där är ju, ett så är det ju det där man har liksom den här perioden av att så här, berätta för massa olika människor att man gör det, eller liksom att man vart man ska och så vidare. Så här. Folk pratade ju ihjäl sig om mig och vem jag hade blivit och hur
ja, men
det
när
var
man kommer
och så vidare.
Ut, vad man än kommer ut med så blir ju det också skvallrigt.
Ja.
Såklart.
Ja, men det är ju det mest spännande vi har som medmänniskor, att andra människor förändrar sitt liv.
Ja, absolut. Och det är, vi ska, alltså jag tror inte det går att tysta ner. Vi ska skvallra om det. Det är liksom, det ligger i vårt DNA.
Ja, men nummer ett så är det så här. Ett så blir man ju uppspelt av att någon förändrar sitt liv. Två, det är också alltid läskigt för att man blickar ju också mot sig själv. Och tänker så här, vad är jag i livet? Vad borde jag göra för någonting? Och istället för att liksom ta tag i det, då är det jätteskönt att kunna prata jättemycket om någon annan som har gjort någonting.
Mm. Men jag hörde någon, det var på jätteintressant på P1 om skilsmässor.
Mm.
Varvida det smittar av sig. Eller inte?
Ja, det gör ju det.
Det gör ju det, men det var lite olika vad det gäller män och kvinnor.
Jaha, det var spännande.
För att kvinnor smittade av sig på, man kunde se liksom så här inom så här på ett arbetsplats eller inom ett gäng liksom tjejkompisar och så här. Men inte med omedelbar verkan, alltså alltså för män smittade av, när det smittar av sig så är det så här, en skiljer sig, de andra männen bara åh, okej, okay, det verkar funka, jag är också det typ.
Såklart.
Så jävla dumma i huvudet. Ja. Kan också få en ung tjej och knulla istället för en gammal. Nej, men typ så. Nej, men du vet, om de är så, Hanna.
Ja, jag vet.
Ja. Och sen så skiljer de sig. Medan kvinnorna, de smittar inte av sig på, just på en gång. Antingen för att de blir liksom också lite avskräckta av att de kvinnor som hade skilt sig och så vidare fick dålig ekonomi.
Såklart.
Men under en längre tid så smittade det av sig när de kunde se att de här kvinnorna som hade skilt sig eller kvinnor som hade skilt sig hade fått liksom benefits in the long run. Nu pratar jag engelska.
Ja, jag menar, vad pet på engelska.
Ja, det var det. För att de såg att hon är mycket lyckligare och det gick ändå bra med ekonomin och nu har hon träffat en ny och hon har ju blivit sig själv igen och förstår du vad jag menar? Alltså ja. Man hade ju kunnat bli lite så här. Om, när du skilde dig för ett år sedan, då hade jag ju kunnat bli avskräckt till en början eftersom du blev av med allt du ägde till exempel.
Ja, exakt.
Alltså förstår du?
Det är kul. Ja, visst.
Ja. Men så här, ett år senare så vet jag att det går bra ändå och du är jättekär en ny man. Och, alltså så här.
Exakt. Jo, men jag tror att det är det. För jag tror att det är ju såklart, det, alltså, och det är fruktansvärt att det är så. Men den kvinnliga skräcken, för jag har ju sett många skilsmässor under det här året och där jag har varit och så vidare. Mm. Och då är det ju så att det som det pratas om och skräcken är ju så här, jag vet inte om jag klarar det här ekonomiskt.
Jag vet. Och det är så fruktansvärt.
Och det är så fruktansvärt. Och så tänker jag så här, att man måste tänka så här, vad är det man, om man tänk, alltså, vad är det man inte klarar ekonomiskt? För det är klart att det är så här, jo, men det har ju drabbat mig också, att det är så här, jo, men jag har en egen, en halv ekonomi. Då.
Fast lika många barn och, fortfarande, till exempel.
Lika många barn och ännu mycket mer liv som jag vill leva. Ja, och det, ja, alltså, ja. Det är så här, massa olika saker. Liksom så. Men det får ju en... Alltså den direkta effekten är på ett sätt. Och sen så märker man ju så här, vad som kostar och inte och på ett annat sätt. Och vad man har betalat och vad man har delat på och så vidare. Så, så det är massa sådana saker som liksom pågår i det. Men det som jag tänker att man ska tänka runt ekonomin. Att det är så här, ja det är klart att ekonomin blir annorlunda. Men att så här, så måste man ju anpassa sitt liv efter den nya ekonomin. Så att det är klart att det är så här, nej, man kanske inte kan bo i en jättestor villa själv. Alltså så här, man kanske inte kan göra alla de där sakerna. Utan man måste ju vara beredd på att skapa sitt egna liv. Vilket jag, tanken på det för mig var lite mysigt. Att, så här, att skaffa det som jag behöver för mig och mina barn. Att man måste liksom, och då om det är... exakt samma standard som man hade när man var två. Ja, nej, men det går ju nästan aldrig.
Nej, men det går ju inte. Men det är ju också något mysigt. Alltså, jag tycker jag liksom romantisera om. Att det är något mysigt med det där lite mindre. Man bara gör det überfemigt. Alltså, nu har ju du redan träffat en man. Så att du kan inte göra det. Men om du hade varit singel, förstår du?
Ja, men exakt.
Då hade ju du nu skaffat en gullig lägenhet liksom. Ja. Och du hade haft det rosa och blommigt och allt vad det
nu är. Ja, men så är det ju. Men det som jag tänker är så här, för att jag hade ju någon så här, man ska liksom, för nu kan jag ju verkligen blicka tillbaka i backspegeln, för nu har det gått ett år. För ett år sedan vid den här tiden så hade jag ju verkligen tagit steget och liksom gjort det här och var på någonting nytt och så vidare. Så det som är spännande nu, för jag tänker så här, att första året så går man igenom allt för första gången igen och försöker liksom navigera i det på något sätt. Den här årstiden påminner ju mig om vad jag exakt var för ett år sedan.
Det är klart.
Förstår du? Nu går jag in i så här, jag gör saker och ting för andra gången i samma liv som jag är i nu, liksom på något sätt. Så. Mm. Och det som är, jag bestämde mig ju för att jag skulle bara liksom hyra en andrahandslägenhet där jag och mina barn skulle bo och för att vi inte skulle bestämma exakt hur livet skulle vara på en gång utan känna vad vi ville.
Yeah. Så.
Och nu är jag ju på exakt samma ställe som jag var för ett år sedan. Fast inte lika desperat. Alltså förstår du, så att jag tror ändå att det finns någon mening med att inte bara säga okej, då flyttar vi dit och så gör vi det här och så är jag fast i det här. Och så,
nej, men meningen är väl att du och Filip kommer köpa någonting tillsammans.
Ja,
annars hade han ju bara flyttat in hos dig och det är aldrig samma lika kul.
Nej, och jag tror också att det fanns någon mening. Eftersom vi kommer från så olika saker och olika åldrar och generationer och alltihopa. Så tror jag, för att han hade ju också lämnat ett hem och en relation och så vidare. Och jag säger så att jag har aldrig gjort det förut. Jag har aldrig så här, nu bygger vi det här tillsammans. Alltså det är så här, vi köpte ju era matstolar.
Ja.
Eller, ja. Vi är så glada för dem, för det har vi, och det är våra gemensamma. Förstår du, så här, jag har bara, för att i min förra relation så var det ju mer så att Gustav flyttade in i mitt liv.
Ja.
I min lägenhet som jag hade bott med någon annan och så vidare. Så här. Nu är det så att eftersom jag hade bara en andrahandslägenhet så var det så här, men då börjar vi med att flytta ihop där då. Ja. Så. Det är ingens.
Nej, det är jätteskönt.
Förstår du, att det är så här, och jag har aldrig gjort, och det låter ju helt sjukt att jag är 45 år och aldrig har gjort den grejen, att man verkligen är så här, vad ska vi ha tillsammans, vad ska vi köpa, alltså, för ja, eftersom vi inte har några möbler så heller.
Ja, och Alex gjorde det, alltså vi hade, ja men du vet, det är ju berättat här i podden, men han hade ju lämnat allt, ja. Och jag hade ju tagit en bil och fyllt den med mina saker och samma, och sen så på morgonen när jag går ner så har ju varit inbrott och allting borta. Så att vi började, alltså, vi hade inte en penal.
Nej.
Alltså vi hade några kläder. Punkt, slut. Alltså så här, resten har vi byggt tillsammans.
Ja, visst.
Nu har vi ingenting heller kvar.
Nej, men det är ju det som är. Det är ändå spännande i livet när man gör på det sättet, tänker jag.
Men jag tycker att det är så också. Vi har ju tittat på ett par lägenheter nu tillsammans.
Ja.
Alltså såklart.
Du och jag.
Nej, men jag och Alex, vi måste ju liksom köpa någonting. Vi behöver, alltså vad som händer efter liksom 12 år tillsammans snart.
Mm.
Vi behöver inte ens prata med varandra när vi har varit i en lägenhet. Vi har exakt samma känsla. Nej, där kan vi inte bo för att. Alltså förstår du vad man växer upp? Det här läste jag också som var kul. Eller om jag hörde det på P1. Varför par börjar likna varandra efter, alltså utseendemässigt.
Ja.
Efter, alltså även vissa är ju lika från början ju, och det ska kallas ju äktenskapstycke, och det handlar ju,
fast jag tror att man har lite av, alltså någon form av det ändå, äktenskapstycket. Alltså i grunden, även om man inte är så himla lika, så finns det ju, för jag tror att man är ju så ego som man liksom är såhär,
det var det de sa, eller jag läste att du tycker om din egen spegelbild, alltså det är någonting som gör med dig själv att, ja men det är sant. Och då hittar du det efter någon, liksom så. Men sen är det ju också så att par blir mer och mer lika med åldern. Oh. Eller inte med åldern, hur länge man har varit tillsammans. Så att säga. Och det är för att vi människor, vi härmar varandra. Så vi börjar använda samma mimik.
Nej.
Jo. Alltså det här är ju under lång tid. Det här händer ju kanske inte på ett år.
Ja, jag förstår. Ja.
Och det som händer då är att eftersom vi då börjar typ så skratta på samma sätt och le på samma sätt och så här, det är att vi får samma, vi åldras likadant. Alltså att ansiktet formas.
Man får samma rynkor.
Ja!
För man gör samma.
Ja! Du börjar liksom, dels så får du det, men dels så börjar du också, då känner du igen, du är så här, ja men så där ler Hanna och Filip. Alltså förstår du, nu är de lika.
Ja, men vet du vad jag tror också? För det här tror jag också, för nu är ju du och jag systrar. Mm. Men jag får väldigt mycket sms om att du och jag är väldigt lika nu. Alltså jag tror med åldern,
uh-huh,
kanske du och jag morfas också in och blir exakt samma person. För att vi umgås ju lika mycket som, alltså vi umgås
som
ju
ett par,
typ mer, ja men som ett par liksom så. Och ännu mer och så. Så då tänker jag att det är klart att det kommer ju vara så att så här, vi började ju säkert som olika individer.
Absolut.
Men sen så tror jag också, och sen kommer vi göra samma ansiktslyft och
ja. Alltså jag tror att det är tvillingar. När vi sitter där och är 80, då ser man inte skillnad.
Nej. Men ja, det där spännande. Är väldigt intressant. För jag tycker också att det är alltid så roligt när vi liksom hänger med våra föräldrar. Alltså vår mamma och pappa. Mm. Som ju inte har levt tillsammans på 20 år. Liksom. Nej. Men de har ju alltså grundat någon form av gemensam stil och inredningstycke och mat. Alltså, men det är också roligt för det där är ju, vi var hemma hos er och käkade middag eller vi gjorde någonting. Och så gjorde du sallad.
Ah.
Det här hade Filip uppmärksammat. Aha. För han bara så här, nej men du och jag gör tydligen, nej men på exakt samma sätt.
Sallad är liksom.
Och så attackkryddning och alltihopa.
Men du, den har jag fått dra ner lite för Alex tycker inte om italiensk salladskrydda.
Va?
Nej, när han gör sallad så gör han utan. Då måste jag krydda i smyg.
Får man ju ha salladskryddan på bordet helt enkelt. Ha. Nej, men det här, jag har ett problem för Filip tycker inte om urti. Alltså du vet, det här är liksom också.
Va? Att,
ja, nej men han tycker inte att det. Många har ju frätit sig på urtsalt.
Men,
alltså vi någon
men,
ålder
men,
typ.
Alltså, Alex skulle inte heller ta urti. Jag tror inte han är uppväxt med det heller.
Nej, men vi i vårat DNA. Mm. Alltså man skulle säga, skulle man obducera oss just nu så är det så här, så skulle man hitta mycket höga halter av urti.
Absolut, gud ja.
Och vitlök.
Ja. Och vitlök, ja.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder? Ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att ha samma kläder varje dag. Det vill inte heller.
Du, det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här balla som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också, så här, ska jag ha dubbla glasögon då eller? Alltså,
nej, förstår,
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår. Som fria glasbyten.
Men och synundersökningar, Hanna. För min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon. När du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Det här är så mysigt.
Det här är mitt mysigaste. Mm. Alltså Polarbröd, älskade Polarbröd som vi sponsrade av. De har ju gjort en sak som heter snackmacka.
Mm. Jag behöver snackmackan varje dag.
Varje dag, för att grejen är så här. Att det de har tänkt på det är att så här, underlätta för vuxna att ta snacket med liksom, barnen. Mm. Polarbröd stödjer ju Friends. Liksom. Och det här är ju då en del av det, att så här få höra lite genom en god smörgås, hur är det i skolan, hur är det med kompisarna, liksom få kontakt.
Ja, för det är så här, Polarbröd stödjer Friends och det är i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa.
Mm.
Och då behöver man snacka.
Det behöver man. Mm. Och då, man, vet du vad, man kan inte bara, nu ska vi sätta oss ner och prata. Då blir det läskigt. Nej, då äter man det här mysiga till. Och det de har gjort som är så kul tycker jag, det är att man kan skicka en musikinbjudan.
Ja.
Till sitt barn.
De har gjort 3 roliga musikinbjudningar. Mm. Och så skickar man det till barnen när man bjuder in då. Det är som en inbjudning.
Oh, det är så kul.
Ja. Varje inbjudan kan göras mer personlig genom att man väljer den musikstil som liksom barnet gillar bäst.
Mm.
Så. Eller den musikstil som man själv gillar
bäst. Ja,
alltså, det kan vara lite olika. Så. Nej, men det kan vara så här hiphop eller rockballad eller ja, elektronisk dansmusik till exempel, Amanda.
Mm-mm.
Så. Nej, men, och så här, de här 3 låtarna är då AI-genererade.
Mm.
Ja. I låtarna då, det här är så kul, kan flertalet personnamn läggas in.
Gud vad kul.
Det är så kul. Och, eller så här, smeknamn eller vad man, du, liksom, om man inte hittar rätt namn. Och då gör ju, alltså då blir ju låten liksom personlig.
Alltså gå in på polarbröd.se, läs om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en sån här musikinbjudan.
Jag har kanske årets, nej flera års värsta PMS.
Undrar många gånger folk har hört oss säga just de orden.
Nej, men fast här det blir podden värre och värre.
Jo, men vet du vad jag har förstått? Jag måste bara säga en sak. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant, Hanna. Mm. Att det, för det, det, alltså jag börjar tro att vi som har så här svår PMS som vi har.
Mm.
Vi har inte PMS, vi har PMDS.
Tror du det?
Ja, så här, okej, okay, det här är väldigt bra. 7 larmsignaler som kan tyda på PMDS. Nu ska vi se här, Hanna, om du känner igen dig. Ja. 1. Ibland känns det som att jag håller på att bli knäpp.
Varje dag. Ja, check på den.
2. Hjälp, vad har jag gjort? Alltså, känner du ibland att du behöver plocka upp skärvorna i ett förhållande som du skadat genom att starta en konflikt eller att du blivit
Amanda,
arg?
Vet du en sak? Det där tycker inte jag riktigt är rättvist. För att, vet, alltså, enda gången som jag verkligen känner så här, jag kan vakna dagen efter och vara så här, nu måste jag verkligen säga förlåt till Filip.
Mm.
Nej, jag kan också vara så här ibland när man har haft en dag på jobbet och jag känner att
jag
varenda möte så har jag inte varit en trevlig människa.
Nej, jag kan ju säga till varandra. Så här, du var inte speciellt trevlig mot de andra på mötet idag.
Nej, och det har verkligen varit så här, nu måste jag be om ursäkt till mina arbetskollegor och säga så här, förlåt, min PMS slog i taket, jag var inte trevlig, det var inte ert fel. Jag är ledsen om jag fick er att känna er dumma och värdelösa. För det är det, jag blir elak mot andra människor.
Ja, det är hemskt, Hanna.
Första gången som Filip var med om det här, alltså det har vi pratat om i podden förut, men när, du vet, när jag kom gående på gatan och du såg långvägen, alltså, och han var så, sökte upp mig och var så här, försök, alltså vet, för jag, då kan jag inte titta på honom. Det är fruktansvärt. Alltså det är liksom, vem är så som man inte kan titta på en annan människa, och särskilt den som man älskar egentligen. Nej, men då måste man säga förlåt, nej men det är hemskt.
Ja, 3. Jag känner mig så pass dålig, det måste vara någonting mer än bara hormoner. Alltså förstår att man tänker så här, det är nedsämdhet, ångest, ilska, rättlighet. Alltså,
jag vill åka till psyket. Ja,
ja jag vet. Ja, det har det. 4. Men det är inte bara dagarna innan jag får mens. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För jag kan ju få absolut vid ägglossning också.
Jag med.
Mycket mera starkare ångest.
Ja, men absolut.
Och då tänker jag så här, det här är inte PMS, för det är inte innan mens. Och sen så börjar man liksom lägga ett pussel som en jävla idiot.
Ja, exakt så börjar man ju göra det. Men sen också, jag undrar liksom, för att om man kan kalla den här tomheten efter mens också för PMS.
Säkert. Men det här är så hemskt, Hanna. 5. Jag pallar inte att känna mig så deppig. Alltså nedsämtheten som man känner på grund av PMDS kan vara så pass djup att många kvinnor som lider av PMDS feldiagnostiseras med depression eller bipolär sjukdom.
Otroligt.
Nej men Hanna, det här är fruktansvärt.
Jo men alltså, såhär, skulle jag ha prickat in att gå till en psykiatriker eller en terapeut på en riktigt, riktigt djup PMS-dag, då skulle ju den typ så skriva in mig.
Men Hanna, 30% av kvinnor som lider PMDS gör försök att gå självmord.
Ja, det är så tragiskt. Det är så tragiskt att vi inte får hjälp med det här, jag blir tokig.
Jag blir tokig. Okej, nummer 6. Ibland har jag sån ångest att jag inte klarar av att lämna mitt hem. Jo, tack.
Men, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det. Att det är så här, nej. Då ska man bara stanna hemma, typ. Mm.
Och nummer 7. Det här är verkligen. Minsta lilla grej får mig i balans. Att tappa kontrollen över sitt humör, reta sig på minsta lilla sak, ilskna utbrott och att gråta utan anledning är ett tecken på PMDS. Det är det jag menar, Hanna. Jag tror inte längre man ska prata om PMDS. För jag tror nämligen att det är lite olika saker här.
Alltså jag tror man kan få en diagnos PMS är det här, såhär, du har lite PMS typ. Alltså förstår att det är såhär, att man är lite tjurig och lite kinkig liksom så. Men PMDS, det är någonting, för man känner ju såhär, den kraften som jag lägger in i att säga att jag har PMS. Eller den kraften som ligger bakom mitt beteende som jag lägger in i och kallar PMS. Är ju det här som du faktiskt beskriver som ju kallas för någonting helt annat.
Jag vet. Men jag ska bara säga en sak. Mm. Nu har jag hittat otrolig information här. 50% av alla kvinnor som har PMDS har inte sökt behandling.
Men vad ska man gå och säga så här? Hej, jag är galen.
Alltså, nej, det man ska gå och säga så här, hej, jag tror att jag har PMDS, kan du utreda mig, tack. Ja. Och vet du hur det går till? Det här är jättekul för mig.
Ja.
För jag har ju redan gjort det här jättemycket. Man skriver dagbok.
Ja, det är klart att det är enda sättet. Ja. Det finns väl inget prov att ta?
Nej, det är såklart. Utan det är bara att skriva, och vet du vad? Om en läkare säger så här, va? Det är PMDS, då tar man en ny läkare.
Jättebra.
Alltså, man ska inte ge sig här. Nej. För det finns ju faktiskt... Dels så finns det ju behandling.
Ja.
Men det finns ju också en förståelse, tror jag. Om man har liksom en diagnos man har fått av en läkare.
Och såklart.
Jag tänker också så här. Om vi är tillräckligt många kvinnor som söker behandling för PMDS. Så kanske också händer någonting i samhället.
Ja, men då måste ju typ öppna så här PMDS-kliniker.
Ja.
Tänk om det fanns. Alltså för det finns ju såklart så här, gynekologi. Så här, men de är inte alltid experter på det hormonella. Utan nej. Då är det så här, ja, nej, men du kanske ska äta antidepressivt och skriver ut det. Alltså lite så.
Ja.
Men däremot så borde det finnas kvinnliga hormonkliniker. För det behöver absolut. Man ju från att man är 15 år till att man är liksom... Ja, men tills man, alltså förstår du, tills man dör.
Ja, men han har sen klimakteriet och alltihopa. Alltså det är ju,
det, är ja, liksom, det pågår ju super länge. Men sen också så här, efter klimakteriet så är det ju också så att man behöver kanske tillsätta hormoner och sådana saker. För att man inte ska få cancer och hit och dit och sådana saker. Och där kunde vi också göra mammografi och cellprov och liksom alla sådana här saker.
Ja, en trygg plats för oss att vara i, snälla.
Verkligen. Nej, men där folk bara säger, jag tror inte du har PMS, jag tror du har PMDS och... Sen så tror jag faktiskt att det är så här, det är olika perioder. Det kommer bli värre efter du har fått barn. Alltså, förstår du, man kan prata om allt sånt där som man aldrig får veta.
Sånt som vi pratar om, du och
vet vad jag tycker nu? Att det är varje kvinna som har PMS eller PMDS. Mm. Alltså så här, om man vill göra någonting för framtiden. Om vi ska liksom in i historieböckerna. Så är det att gå till en vårdcentral eller vad man nu går, till en doktor. Och söka hjälp för det här så att det måste komma upp till ytan.
Det är jättebra.
De måste ta resurser och hjälpa oss. Och så tjata så inåt i helvete. Nu hör jag till PMS också nu. Så nu är jävligt arg.
Ja, det är väldigt
det
bra.
Ja, så är det. Så bra, Amanda. Tack för upplysningen.
Ja, varsågod. Senaste Alex Sigge.
Nej.
Nej.
Har jag inte.
Där berättade jag Alex om våra tre största bråk.
Gud, ja.
Har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså jag får ju vänner som mässar och sådär.
Vadå? Och vad mässar de då? Tycker de synd? Eller vad är
nej,
liksom...
men de undrar liksom, är det här sant och sådär? Vilket nej. Det är. Det är liksom inte överdrivet. Men jag kände bara så här, jag måste ge en replik på det här, för att han har ju bara berättat sin sida av bråket. Och det gör ju att jag framstår som en idiot.
Ja, men det är klart att du måste göra det, för att det här är ju så här, om alla bara skulle få höra hans sida på bråket, det är som så här, hans kompis, alltså du måste ge din replik på det här. Mm. Ja.
Och då kan vi börja med... parkeringsböterna.
Det hände ju då att de fick parkeringsböter. Och så fort som Amanda fick en p-bot, såg den där gula lappen, då kastade hon den För hon tänkte att boten skulle försvinna då. En dag i alla fall så kom jag hem och hade ett brev från Trafikverket. Och i det så var det 3 böter, 900 kronor stycket. De här böterna, det som var så intressant var att de alla kom från samma dag. Alltså man har fått 3 böter samma datum.
Mm.
Ja, nu kommer inte jag ihåg exakt tidslagen, men typ 11.20 utanför NK. Då såg jag ju framför mig hur hon hade gått in och shoppat någon topp. Kommit ut. Nej, men och sen så hade hon då liksom, den andra var jag på Briasgatan. Jag tänker mig att det var utanför Rich, hon hade tagit en lunch där, parkerat på den här lastzonen som finns där, där alltid går pelisor. Alltid. Varje timme. Nästa dag i alla fall, när jag går till jobbet. Och jag går före Amanda, så hon har ännu inte lämnat med bilen. Då ser jag att hon har återigen har parkerat på stoppförbudet. Men nu ser jag en bärgningsbil som håller på att kroka in i vår bil för att första vägen. Och jag skriker åt dem att de ska sluta. Ja, det här är min bil.
Mm.
Och då så säger P-lisan att ja, men okej, vi skickar iväg bärgningsbilen. Men bilen kan inte stå där, för den blockerar för busstrafiken bakom.
Mm.
Jag ringde Amanda och sa, nu får du faktiskt sluta. Bilen ska inte stå där. Den höll på att bli bortbärgad. Ställ aldrig mer bilen på den platsen. Nej, okej, säger hon. Ja, men dagen efter så är det jag som ska ha bilen. Jag ska göra något ärende. Och då står den inte någonstans. Men den är borta.
Jag är så irriterad nu när jag tänker på det.
Det är små saker som kan hända.
Ja, absolut.
Ja.
Ja. Och så här, jag erkänner, jag är en slarver. Jag liksom, men det här kommer väl från pappa. Han tror att han är laglös.
Ja.
Eller hur?
Exakt.
Ja. Jag kan ställa mig på en trottoar. Det är liksom, det är lite sådär. Och jag är väldigt sådär, liksom, nu har jag bråttom. Jag får lösa det här. Det här är ju liksom det sämsta sidan av mig.
Men vänta, nej, men jag har exakt samma. Jag tycker inte att det är så viktigt.
Nej.
Alltså, förstår, jag ser inte så, och nu kanske det här låter helt sjukt, men jag ser inte parkeringsregler som riktiga regler.
Nej,
nej, men förstår, det är så här, ska jag åka fink? Nej, men alltså vadå, det är någon som har bestämt för att det ska vara ordning i stan.
Men liksom, ja, för att det ska vara ordning i stan. Och sen så här, ställer jag mig fel så känner staten jättemycket pengar. Fine. Det är jättebra, lite extra skatt som man betalade. Alltså, sen faller det på mig såklart att jag inte sen har några pengar kvar för något annat. Men det är ju inte liksom, det finns viktigare saker i livet.
Mm. Ja, jag är helt med på din sida.
Men nu ska jag då komma till det viktigaste med min replik på det här bråket, som jag verkligen tycker.
Ja.
Och det är så här, när man lever i en relation med någon, en man skulle jag säga. För det här handlar om att vara man och om att vara kvinna. Och nu kastar jag Alex under bussen. Så får det bli.
Mm-hmm.
Det vore en sak om Alex inte är en slarv själv. Men det är han.
Ja.
Han. Jag tror att han har fått precis, om vi skulle lägga ut alla parkeringsböter som vi har fått under åren, så har han fått precis lika många som jag har fått.
Mm.
Mm. Men han på något sätt, bara för att han är man och för att han liksom kanske har tjänat mer pengar än mig och så vidare så här, i vår familj och så, som det är i ett samhälle, så tar han sig rätten till att bli arg på mig, men inte, men när det händer själv så spelar det ingen roll.
Aha, för att han liksom, men vadå, för att han betalar?
Ja, men han kanske betalar mer, absolut, men vi lever i en familj, så att liksom, jag tror att det är många kvinnor som kan känna igen sig i det här, att det liksom är så här,
ja.
Ja, men så kan jag tänka mig att vår pappa också skulle kunna vara. Bli arg på mamma om hon fick en parkeringsbot. Men sen så får han själv en. Då liksom, aha.
Bara betalarna. Jo, men fast jag kan säga så här. Jag hade ju, apropå manligt och kvinnligt. Så här, alltså, min förra man är en väldigt ordningsam människa när det kommer till pengar. Mm. Alltså han är inte ordningsam när det gäller städning eller något. Alltså, det säger jag bara. Ja, det vet vi. Men just när det kommer till pengar så är han ju nitisk. Mm. Liksom, så. Mm. Vilket gjorde ju att parkeringsbotsbråket, alltså, men du har ju varit med. Alltså, vi höll på att skilja oss på grund av alltså långt innan vi gjorde det. Liksom, så. Det var ju verkligen så här, när man fick jag en parkeringsbot bot, eller om jag hade så här, fått en parkeringsbot, typ mörkat det lite, och så får man ju hem, för jag tänker också ofta så här, de där gula lapparna, skitsamma, så får man hem, och det är klart det är avgifter och sånt där på det, men det här har vi pratat om förut, så får man hem den och då betalar jag den. Så. Ja, men då var det ju som att jag hade liksom, som att jag hade dölt en otrohet och han kom på mig. Den, så var graden av bråk när det kom till de här sakerna liksom, så. Vilket gjorde att, och det var inte så att jag förstår om han blev arg, om det var så här, ja, men nu har jag ju fått 17 parkeringsböter här nu, men jag har inga pengar så du får betala. Då kan man ju bli jävligt förbannad. Ja. Men jag betalade ju de här själv, men ändå så bråkade han med mig om de här, på det här sjuka sättet, för att bilen var ju skriven på honom, så visst, han kunde ju råka illa ut.
Men råka illa ut, sluta nu. Alltså, vad händer? Man åker inte fängelse.
Nej, jag vet, men du vet så här, ja, men alltså så här, men så var ju våra bråk.
Jag vet,
var
helt det förstör en hel fönstret för dig. Kommer aldrig glömma det.
Ja, jag har aldrig varit med om så tråkigt och ångestladdat i livet.
Nej, men förstår du vad jag menar? Att så här, om Alex hade fått bärgningsbilen, så skulle han ringt mig och bara, fan helvete, jag har fått bilen bort. Men liksom, jag blir inte arg på honom.
Nej, då skulle jag bara säga, men älskling, gud vad tråkigt. Ja. Hur ska vi fixa det här?
Men han tar sig rätten att bli arg på mig. Förstår du skillnaden här?
Ja, jag förstår
för
precis.
Att, jo, för att det sa han ju inte. Att han får lika mycket parkeringsböter som jag.
Nej, i hans version.
Nej, det är klart.
Nej.
En gång kom jag ihåg att han fick 11 stycken på 11 dagar. Ja. När vi inte hade garage på Nybrogatan. Tror jag var arg på honom då, eller? Nej. Tror du skulle någonsin liksom lägga en enda värdering i det?
Nej.
Och jag kan tycka så här, nu när vi ändå håller på. För det tycker jag är så här, när vi skulle... det här är en grej som jag är så... Det finns ingenting som jag blir, som han blir så irriterad på. Det finns ingenting som jag blir så irriterad tillbaka på. Det är nämligen att jag inte... Om vi ska resa någonstans... Så ska han liksom bli arg för att jag packar för mycket.
Mm-hmm.
Har för stor packning.
Gud! Det får inte du ha.
Det här är alla män. Alla män jag någonsin har träffat. Ska liksom döma en för... Så här, ska du verkligen ha så mycket packning? Behöver du verkligen? Ska du ha den här stora väskan själv? Ska det vara så här tung? Alltså, skit i det du! Hade han behövt packa mycket en gång? Då hade jag bara packat, så hade det varit så.
Men jag ska... Du hade inte kommenterat.
Aldrig, Hanna. Hanna, de försöker kontrollera på det de kan. Och de kan inte kontrollera en vild kvinna med känslor. Så de kan kommentera kontrollera parkeringsböter och packning.
Men det är också som, så här, för jag tror också så här, det är ju sådana saker också som kvinnor ofta gör i hemmet till exempel. Att det är så här, det är ofta kvinnor som handlar saker. Ja, men så här, ja, men har någon handlat, jag skulle inte säga så här, men vad har du handlat?
Nej.
Hur mycket har du handlat för?
Nej.
Det är så här, jag handlar vad jag vill.
Ja, precis så.
Alltså, nu pratar vi mat till exempel. Eller vin, eller kläd. Alltså så här, jag vet ju hur många kvinnor som helst som gömmer det de köper, alltså kläder de köper för
jag
sina
vet.
Män. Under våra stordagar med Daisy Grace, när vi hade liksom väldigt mycket kläder, så var det så att alla på vårt kontor hade en jättebra personalrabatt. Såklart, ja. Liksom. Det här var ju, alltså, för det drogs ju bara på deras lön. Och som man hörde att dessa kvinnor smusslade för sina män.
Nej, men alltså.
Om vad de hade köpt och inte.
Ja, och vad de tog hem i olika gympåsen och hit och dit. Och, alltså, för att ingen skulle se.
Ja, men det är det!
Usch!
Då ska man kontrollera vad man har köpt för kläder. Man bara säger, men vadå? Som kvinna, ja, man behöver massa kläder för man vill vara fin. Alltså,
ja,
sluta.
Ja.
Förstår du? Men jag tänker också så här, hur mycket smusslande finns det inte i relationerna? För det är ju verkligen liksom, jag tror att par, du vet, mörkar så mycket saker för varandra.
Det är klart att de gör.
Vilket man aldrig skulle göra. Alltså, jag skulle aldrig göra det för dig. Alltså, så här, jag berättar,
nej.
Jag förstår, det finns ju liksom... Men däremot så är det så här, jag tror också att folk... Det är så här, tog man en öl eller fem öl?
Ja.
Alltså, förstår att det är så här, det här småljugandet i relationen.
Jag vet.
Pratade man med den eller den? Alltså,
ja.
Men jag tror folk ljuger om vilka kompisar de umgås med. För har man någon gång sagt så här, du, jag gillar inte den där kompisen till dig.
Nej.
Då är det så här, nej, men då pallar man inte säga att det var den man umgicks
nej,
med.
Vet. Nej, men jag liksom, jag känner bara så här, ja, ska man dela allt?
Alltså, nej, i och för sig
man får
inte.
Väl småljuga lite om vad man köper för kläder. Eller så ska man liksom bara, men ork, nej. Orkar nej. Man visa allting?
Nej,
jag vet
men
inte,
man
jag
behöver
kan
inte
bestämma
heller göra
vad som är rätt eller fel. För att det är så här, jag tycker inte att man behöver det.
Nej,
men det
man vill inte
fel.
Ha kommentaren. Nej. Det, alltså det är så här, varför man, alltså om det hade varit så att det var så här, gud vad kul eller vad spännande eller vilken fin topp eller så här. Vissa saker åker man inte ens säga för man vet så här, de vet inte ens om man har köpt någonting.
Nej,
alltså,
de har ingen aning.
Alltså du blir uppspelt av att berätta. Nej, du blir uppspelt att berätta för mig om du har färgat håret eller om du har köpt en ny topp eller så här. Ja. För att jag blir lika uppspelt som du och vill prata om det.
Mm.
Men man orkar inte ens prata med dem om det för de vet inte hur man pratar
nej.
Om det. Så att, då kan man ju så här, skita det. Men det jag hatar är så här, jag vill inte hålla på och smussla för att undvika kommentarerna. För det är så här, nej du ska inte kommentera överhuvudtaget.
Nej, jag vet. Men kan vi inte bara bestämma det här nu? Att liksom alla tjejer kan spela upp det här avsnittet för sina män.
Ja.
Kommentera inte. Usch. Men okej, bråk nummer två.
Amanda tycker jag om mat, det vet du. Hon gör sig till med maten ibland. Och jag uppskattar det. Och för att se att gräddsås är hon en jävel på. Alltså det smakar så otroligt gott. Jag nämner gräddsåsen därför att det här var då 2015. Mamma hade just kommit hem från behandlingen. Alltså hon hade blivit nykter. Det var skört.
Mm.
Det var skört.
Mm.
Och jag ville göra mamma glad. Jag ville att hon skulle förstå att hon har en, att hon behövs eller att hon är, att hon har kunskaper eller någonting. Jag vet inte, jag kan inte förklara det, men det som hände i alla fall var att jag sa till mamma när Amanda stod vid spisen och donade med sin gräddsås. Då sa jag till mamma, kan inte du visa Amanda hur man gör en god gräddsås? Jo, absolut, sa mamma. Mamma liksom gick all in och jag blev så glad att hon kände att hon hade en roll där, att hon var behövd.
Mm.
Så jag tänkte inte på att Amanda mörknade.
Oh, då var det så synd om Alex tydligen. Men det var det inte. Aha. Det ska jag bara berätta för er. Mm. Och då kan man ju tycka så här, ja, i hans version så var det ju väldigt mycket så här, ja, men jag var ju liksom medberoende med min mamma och jag försökte bara göra henne glad. Jag försökte liksom bara så här, och det kan väl Amanda ta då, då, men då blir hon jättearg. För, som att jag är värsta alltså förstår du? Men,
ja.
Då måste jag bara säga så här, att leva med en person som är medberoende med en annan person är ju jättejobbigt.
Såklart.
För att man blir ju offrad hela tiden.
Ja, men särskilt är det så här, man ska göra någon glad och tassa på tå och hit och dit och så här, då blir man ju väldigt...
Jag vill inte gå djupare in än så, för det är klart att det var ju liksom jätte... Alla vet ju som har läst hans bok om hans mamma och så vidare, att det var liksom... ja, men det var en massa saker där. Men det alltså som anhörig så måste man ju... Så är det klart att man kan inte heller vara... bäst hela tiden och bara så här vara förstående, alltså det är man ju också, men det är klart att ibland så tappar man, alltså för det är ju jobbigt för en, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Och det här blir bara ett så här väldigt tydligt exempel på att man inte så här, han kunde säkert valt något annat som inte hade spelat så stor roll, men han liksom, han visste ju vad han gjorde när han var så här, han kastade verkligen mig under bussen. Och då måste jag...
Men det som är Amanda är ju att han använder dig i sitt eget medberoende. Uh-huh. Och du måste ställa upp på det. Istället för att säga så här, gud, så här, Amanda är så himla duktig på att göra gräddsås.
Mm.
Säger till så här, mamma, vad är det du också brukar ha i som gör att det så här, kan inte ni... Och så, då skulle ni ha en diskussion om så här, hur gör man gräddsås och komma fram till det. Men nu så använder han så här, han vill plisa henne och använder dig för det. Och då blir du till intet.
Och jag tror liksom, så här, oavsett hennes problematik så tror jag att det är jättemånga som känner igen sig i det så här, just med svärföräldrar.
Jo, men det här, alltså, Amanda, jag är helt... Jag tror att det är också väldigt manligt, för att jag tror att det är så här, eftersom män har ju en relation då till sin mamma och sen så får de in en ny kvinna i deras liv som blir första liksom jämförelsen liksom i det. Och då är det ju så här, för det där är ju också som att alltså här, ja, men mamma kan inte, alltså så här, när man får barn till exempel, då blir ju det oerhört tydligt alltid. Mm, liksom alltid. Så att så här, hur det där är och så vidare. Liksom. Där tror jag att det är så här, alltså alltså för det där hör man ju så här, folk som går i parterapi och folk som går i parterapi också. Liksom, det handlar ju ofta jättemycket om svärföräldrar. Jag kan ju säga så här, jag och Gustav hade ju, han hade jättestora problem med mina föräldrar.
Mm.
Och jag hade stora problem med hans föräldrar. Eller stora problem ska jag inte säga. Liksom så. Men där man var på olika sätt. Vi kom från olika saker. Men vi kunde ju knappt umgås med varandras familjer. Det var ju ett jätteproblem i vår relation.
Ja.
Så. Och där var det ju så här. Jag var ju tvungen att gå utanför min box och anpassa mig på ett otroligt sätt gentemot hans familj. Mm. Och han var väl tvungen att göra samma. Det är bara det att jag tycker att min familj är mycket enklare för att vi är så gränslösa och det är liksom det är som det är liksom på något sätt. Så.
Men det tror jag kan vara jättejobbigt för många.
Jättejobbigt.
Men jag tror också, alltså vår pappa är ju, kan ju absolut kliva in och göra grejer. Mm. Som, alltså, för att han är så här, vadå? Alltså han skulle kunna gå in och bara, den här kan man bara såga av. Alltså någon köksbänk eller någonting. Alltså vi vet bara, du vet ju. Alltså eller bara så här, här måste man elda ner gräset så här, fast man har tänkt något annat eller du vet, han kan ju kliva över gränser.
Ja. Men alltså jag minns Amanda så här, när jag var liten, mina första liksom killar och så, hur viktigt jag tyckte att det var att våra föräldrar skulle tycka om dem och drömde mardrömmar att de inte tyckte att liksom min dåvarande kille var tillräckligt bra eller tillräckligt snygg och så vidare. Jag hade prestationsångest gentemot dem, för vi är ganska coola föräldrar.
Alltså
jag ville på alla sätt och vis att pappa skulle tycka att min kille var cool nog.
Ja.
Är du med?
Ja.
Och var nervös för detta, vilket jag kan tänka mig att jag så här, var så medberoende med det och liksom alltihopa så slingrade mig och var så här, pappa, det här tycker du är kul och bla bla. Alltså, så här, jag serverade säkert det på ett otroligt irriterande sätt, på samma sätt som Alex
gjorde. Fast det tycker jag tror att man gör fortfarande, alltså att man är så här, han har de här intressena, vad tycker du? Alltså det där ligger ju liksom i ens, jag vet inte, men det är bara för att man är ju en medberoende person, det är ju vi också.
Såklart.
Alltså på massa olika sätt. Men jag tror att diskussionen blir så här, vem är det mest synd om? Den medberoende eller den anhöriga till den medberoende? Det är ju det den här diskussionen handlar om, förstår du?
Ja. Men det är
klart
att
det är jättesynd om Alex och det är jättesynd om dig som har prestationsångest för din pappa. Då, alltså, du vet, då kan man ju steppa ner. Och det gör jag gärna. Men det här var liksom en gång av 10 000 och då brast det. Och liksom, då tycker jag bara så här, det får man också göra som anhörig till en medberoende.
Jo, men vet du vad han gjorde? Han gjorde ju dig till luft. Du fick, istället för att göra dig till viktig och det här kan
ja,
du.
Ja, men det är som ungefär som du skulle säga så här till Filip är jätteduktig på att bygga liksom, och sånt där. Ja, skulle du säga så här, pappa, kan inte du visa Filip hur en såg fungerar typ?
Ja, det skulle jag säkert kunna göra. Det är hemskt.
Ja,
man är ju så.
Det är hemskt. Fruktansvärt. Men det här tåls att tänka på.
Jättemycket.
Men jag tycker bara att det är Alex version så lät det som att jag var så hemsk.
Det är det ju inte. Du var ju jättesnäll och bra i det där. Alltså på alla sätt och vis.
Men det en är gång ju väldigt tappade det. Grädsåsen, den var jättekänslig.
Ja, men vet du, jag känner att du nästan inte har gjort grädsåsen dess typ.
Jo, men det gör
han
jag tog... ganska ofta nu.
Men det är som att han tog det från dig.
Det kunde alltså, varit så att jag liksom, om jag inte älskade grädsås, så kunde jag liksom ha slutat med det.
Det låter sig helt sjukt. Grädsåsspråket. Jag vet inte vad.
Ja, men jag tycker det är så roligt.
Du aldrig mer hade velat kunna se grädsås i hela livet.
Det kan bli så. Nej, men det roligaste är ju att så det här grejen, det är så roliga symboler för vad som egentligen ligger liksom under, men att det sen blir en gräddsås som blir utlösaren.
Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskin nu?
Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram.
Är det så?
Ja.
Är det så?
Det som har varit så svårt för mig, Amanda, det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man ju göra lite hejsan hoppsan. Bakning är kemi.
Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka av. Det är svårare med en deg alltså.
Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt.
Ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte samma vikt.
Nej, men det kan bli liksom det kan en hel deciliterfel hit och dit. Men då gör man ju det så här.
Det är ett geni.
Ovanpå maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer.
Oh.
Och då är det också så här, alltså förstår du, för det här är så här. Alltså, de som bakar mycket är väl så här. Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än.
Nej, men också Hanna. Det här som jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita.
Jättesvårt.
Det är för svårt. Men ja, det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bosch.
Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova 100 dagar hemma. Med fri returet. Så. Alltså för att Bosch, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de kan erbjuda det.
Och jag tycker verkligen, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bosch köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en underbar sommar.
Vi är sponsrade av Kids Brand Store.
Ja, och om inte du visste det så fokuserar de på kläder för äldre barn och tonåringar. Och det tycker jag är roligt.
Kids Brand Stores vision, Amanda, är every teen's first choice in fashion. De har till exempel Gant. Och jag måste säga så här, det är mitt go-to-märke när det kommer till mina barn i en viss ålder. Alltså just när de är i den här åldern. För det är verkligen så här, de har alltid så himla bra kläder till alla tillfällen.
Till alla tillfällen, det är bra kvalitet, det är sköna kläder, det älskar man ju. Och det är så här, nej men då, när man har ett så här, ja men en fin liksom Gant t-shirt eller hoodie, du behöver inte 1000. Du behöver bara liksom de där få, för du tar hand om dem och de liksom håller och de är snygga jämt.
För att nämna lite andra märken också så har de då Ralph Lauren till exempel. De har Sail Racing och massor av annat fint. För jag tipsar också, för så här, nu när det blir vår, då är det ju också så att man, alltså ens barn har ju, och tonåringar har ju skolavslutningar och de har, alltså det är olika så här, ja men du vet, man ska gå på någon student och man ska si och man ska så. Och så har de ju Gant, så fint utbud av linnekläder. För alla de här tillfällena. Det är ju så att en snygg linnebyxa är ju så himla bra plagg. Eftersom det dels kan bli en uppklädd look. Eller bara lite mer casual. Beroende på vad man stylar med.
Men är det inte också väldigt bra? Jag menar, det är ju också många barn som fyller år på våren. Alltså att det här är också de bästa presenterna. För det kan liksom inte gå fel med ett Gant-plagg från Kids Brand Store. Det är liksom... Kids Brand Store, de har, eftersom de har handplockats från alla kollektioner och har liksom så otroligt bra märken och sådär, så är det liksom nästan som att man kan gå in och shoppa med sitt barn på nätet och det är en mysig stund att så här, önska, skriva önskelista och vårgarderob och investera jättebra i kvalitet och färre plagg än att köpa massvis.
Hörrni, besök kidsbrandstore.se.
Av dig och mig så kanske jag som är gladast över att vi sponsrar Prima Dog.
Ja, alltså jag är glad för din skull.
Eller för Fonsis skull.
Ja, alltså jag tänker så här att Fons är gladast.
Ja, Fons är gladast.
Ja.
Det är ju faktiskt en grej med alltså en hund, de blir så glada när de får gå ut och kissa och bajsa eller äta. Det är ju deras två glädjestunder.
Ja, gud ja.
Och när man inte ger dem liksom god mat, eller du vet, mat så att de antingen inte kan bajsa också, deras andra glädje, du vet, då tar man bort 50% av deras lycka.
Prima Dog, de vill ju att alla hundar ska få leva ett långt och aktivt och glädjefullt liv. Och det är ju maten en stor del av. Så de har ju liksom skapat produkter som är snälla för magen. Så att din hund ska
Fons
må bra.
Fons har jättekänslig mage.
Ja, och du som är det är också så här. Om Fonsis mage mår bra, då är du också glad som hundägare.
För de har också spannmålsfria alternativ. Gud, det ska jag testa. För det är för extra känslig mage. Taste of Nordic Happiness. Alltså, det är ju deras line.
Ja, men det är så fint. Deras hundmat innehåller alltid mycket kött. Och alltid fritt från vete.
Ja.
Jag skulle vilja ha samma diet.
Ja, ja, men vi kanske kan äta det. Kanske är lika gott för oss.
Ja.
Alltså, de brukar, Prima Dogs produkter finns ju oftast i din lokala matbutik. Mm. Men ni kan också hitta återförsäljare online. Så att ni går in på primadog.se så hittar ni allting där för er lilla vovsi.
Så bra.
Jag ska på terapi idag för första gången på så länge.
Nej, gud vad härligt.
Ja, fast det är jobbigt underbart. Att kliva upp på hästen igen.
Ja, men det är det verkligen. Det är det verkligen.
Alltså, förstår du vad jag menar? Om man går varje vecka så är det så här, det är jobbigt ändå. Men nu när jag inte varit på så många veckor, det är liksom, det är tungt.
Ja, men det är tungt.
Man vill boka
av. Det, för man vill alltid boka av. Men så jag gick ju ändå i parterapi.
Mm.
Du och Alex har ju också kört några, liksom så här, några...
Nej.
Det kanske det... Nej.
Vi har bara gått en gång. En gång.
Är det bara en gång?
Ja.
Aha.
Det gick helvete också. Det var inte
bra alls.
Nej, men det var fel ingång. Alltså, det var inte, det blev så av en slump bara. Det var med hans terapeut. Och det var bara fel. Men jag är mycket intresserad av det. För jag älskar terapi. Men jag tror att vi har gått så himla mycket terapi på varsitt håll hela tiden. Så jag tror att det liksom inte har funnits plats för det.
Nej, för jag har ju kört... vi körde ju två terapisvängar. Alltså så här, i min förra relation så gjorde vi liksom det. Och det var ju, i efterhand så kan jag faktiskt säga så här, nu när jag liksom blickar tillbaka på det. För vi pratade så himla mycket om hur vi skulle hitta vårat vi.
Just det.
Ja, och hur vi skulle vara team och liksom alla de här sakerna. Men jag känner bara så här nu i efterhand. Där tycker inte jag att vår terapeut gjorde sin läxa. För att jag känner efterhand att jag tog ett ytterligare steg i att vara kontrollerad av honom.
Just det, för att ert vi skulle fungera så var du tvungen att liksom plisa honom ännu mer.
Exakt.
Mm.
Istället för att själv kliva fram och vara så här... Men jag behöver de här sakerna. Mm. Liksom så. För då skulle vi liksom så här, anpassa oss. Alltså så här. Alltså, okej, nu kanske jag var liksom mycket mer social. Än, liksom så här, men jag älskar ju vara med, ja, men med er som familj. Och min egna familj. Och mina kompisar och så vidare. Så här. Och helt plötsligt skulle vårt vi handla om hela tiden. Att jag skulle checka av med honom innan.
Just det.
Förstår du? Så, vilket gjorde ju att jag blev så här, medberoende med honom på något sätt.
Ja. Oh. Det blev fel.
I att vara så här, okej, okay, då skulle vi prata igenom det så här. Nej, då ska vi först bestämma vad vi ska göra innan vi sen pratar med de här. Alltså så här, vilket gjorde att jag kände mig helt ofri. För jag älskar ju det här spontana. Att man så här, men det handlar väl om att vi var så fruktansvärt olika och inte tyckte om att göra samma
det.
Sak.
Jag tror liksom att för stora problem går inte att lösa. Jag tror nej. Det. Alltså, nu har jag låtit så arg och så vidare på de här bråken. Men jag måste ändå säga att på 12 år så är jag ju, det är ju väldigt lyckligt.
Om det är tre bråk, Amanda.
Nej, men det är klart att det är fler bråk. Det är inte så. Men det här var så stora bråk liksom. Men det jag menar, alltså klart vi kan bråka som alla andra. Det var inte det. Men att det inte har varit handlat om svartsjuka, otrohet... eller så här liksom kunna lita på varandra eller liksom, alltså alla de här grundstenarna som jag tycker mycket, de är ju jätteläskiga, alltså
de stora tårtbitarna.
De har vi aldrig rört vid. Vi har liksom aldrig haft det där så här
Jag får fråga en sak som jag tycker är intressant. Som är så här, för att jag och Filip pratade faktiskt om det igår. För vi pratade om det några kompisar till oss som skulle gå i parterapi. Och så pratade vi om så här, när gör man det i livet och så vidare. Så här. Men då pratade jag om, för då sa jag det så här, jag bara, nej, men ofta så är det ju så att man, om man är i en relation och så bråkar man om och igen. Och man hamnar alltid på samma ställe.
Mm.
Man kommer inte vidare från den punkten. Så. Och det blir liksom på ett väldigt tråkigt sätt och så vidare. Och så tycker man att sträcka över det och sen så bråkar man igen och så hamnar man där. Kommer du och Alex alltid vidare i era bråk? För jag tänker så här, då kan det vara dags att vara så här, vi måste få hjälp att komma vidare och ta oss ur den här dåliga spiralen. Mm.
Det som har hänt med oss, för det pratade vi om häromdagen, är ju att vi pratade om något bråk som vi hade liksom ganska tidigt i vår relation. Och var så här, gud vad vi har blivit mogna. Alltså vad vi har mognat i liksom, det där skulle aldrig hända oss idag. Eller du skulle inte reagera på det sättet och inte jag heller. Eller liksom så här. Men det handlar ju inte om att vi är så fina människor. Det handlar ju om, tror jag, att vi har gått otroligt mycket i terapi. Och försökt, för att även om man inte går i parterapi så handlar ju ens egna terapi om att förbättra sig själv och hitta sig själv och liksom så här. Då pratar man ju också om sin relation om andra människor och så här. Så man hittar, man har ju förståelse för dem också. Alltså man blir ju liksom en bättre människa på många sätt och vis. Så att det tror jag har varit väldigt mycket till hjälp, att Alex är inte likadan som han var då och inte jag heller. Men det är klart att jag tycker man hamnar ofta på samma ställe. Det fungerar, alltså det, man går ju dit dit man hittar.
Ja, men liksom. För där tänker jag också så här.
Men
det
blir,
där är ju lite...
våra bråk är så här, skulle jag säga. För det tycker jag ändå är skillnad. Våra bråk blir aldrig så här avgörande för så här, om vi ska leva ihop eller inte. Eller om vi ska liksom att vi ska vara osams flera dagar. Eller alltså så här, det händer inte längre. Alltså vi kan bråka och så blir vi sams. Och så säger det är inte så far. Det är inga stora hemska ord. Det är inga liksom, även man kan vara irriterad.
Men ni är inte rädda för vad som skulle hända om ni höjer. Alltså, för man kan ju vara väldigt rädd för bråk i en relation. För att man är så här, jaha, är det slut då? Vad får det för konsekvenser? Hur är det där? Och så vidare. Så. Men när man är trygga med varandra. Det är som barn. Den föräldern de bråkar mest med är den de är mest trygg med. För att de vet att så är det. Och så är, tror jag, att man är också en relation.
Ja, och lite ska man bråka. Det är urskönt så här efter. Alltså man måste ju släppa på trycket ibland.
Ja, men för jag tänker så här. För det, och det kan jag tycka är lite så här läskigt på ett sätt. Men jag och Filip har ju... Alltså så här, vi hade några så här... men du minns att vi hade en period där vi, men du vet att man
testa
hittar gränser
lite
och regler och så här, att testa varandra lite så här. Men det var ju väldigt liksom litet och mest jag som,
ja. Och det är inte samma sak som att bråka.
Nej, men
med
vi
varandra.
Har aldrig bråkat.
Vad Hanna, det tog oss, jag skulle säga att det tog oss säkert 1,5 år innan vi hade vårt första bråk.
Ja.
Men jag tror liksom att det handlar om både jag och Alex, vi hade bråkat jättemycket i våra andra relationer. Så här. Så när vi träffades så var det så här, gud, alltså vi orkade liksom inte. Vi var så glada för varandra och för liksom, vi orkade inte hålla på och bråka.
Nej, men där vi också tycker att det är så här, och vi är båda ganska så här, det är ingen som är så principfast.
Nej.
Eller så är det för att jag är så sträng nu för tiden, för jag är så gammal. Att jag bara så här, nyper innan det ens blir. Alltså förstår jag kanske är fruktansvärt bra. Alltså jag vet inte.
Nej, men det handlar ju om säkert en maktbalans också.
Ja.
Såklart, du är ju äldre. Så det blir ju så. Nej, men jag tror att det blir liksom... man har inte lika mycket när man är yngre. Alltså så här. Men det där kommer komma. Don't you worry.
Ja, men jag vet. Nej, men det ska ju bli intressant liksom i det. Så. Men för jag minns ju så här, när jag och Gustav träffades så mycket. Vi bråkade jättemycket om Rosa.
Ja.
Så pass mycket, och liksom första året framför allt, så pass mycket så att vi ju gick i parterapi första året.
Mm.
Och då var hon så här, hon bara, nu, alltså så här, den terapeuten som vi gick till var så här, det första jag vill säga till er nu så här, när ni inte har Hannas barn, prata inte ens om barnet.
Nej.
Vi bråkade när vi inte hade henne också.
Ja, det var jobbigt.
Om det. Alltså förstår du, det var så här, jätte, liksom, jobbigt. Mm. Och där tänker jag så här, att det är,
men man tänker också att det är väldigt bra bråk. Alltså jag tänker på vissa grejer som vi har haft som är så här, en period om att vi bråkar om någonting. Och så bråkar man några gånger om det och så nu när man ser backspegeln så här, aha, men nu är inte det här en issue längre. Vi bråkar oss rätt. Alltså då var vi tvungna typ att bråka lite om det för att så här, komma fram till bra grejer.
Ja, absolut. Jo, men så länge inte bråk går över... Alltså, det är det. Så länge inte bråk blir att man säger elaka, oåterkalliga saker till varandra.
Nej.
För det är fruktansvärt. Så länge man inte blir... Att det blir aggressivt. Alltså, så här, det är liksom så. Utan så länge det bråket är en diskussion runt saker och ting som man behöver bråka sig igenom. Då är ju bråk någonting skitbra.
Jättebra.
Det ska man inte vara rädd för. Men... Sen så är det ju det att alla reagerar ju olika på bråk. För att man, beroende på var man kommer ifrån och så vidare. Vilket gör ju att det kan ju bli på massa andra sätt.
Uh-huh.
Och regel nummer 1, bråka aldrig på fyllan.
Och det har vi aldrig gjort. aldrig.
Nej.
Det är så
för
skönt.
För det blir så hemskt.
Gud vad jag haft relationer när man bråkat på fyllan. När man
men,
var yngre.
Amanda, jag hade en relation. Det enda vi gjorde var att bråka på fyllan för vi också skulle säga fina stora saker till varandra. Alltså det var ju verkligen liksom så här, så. Men det är ju fruktansvärt också för att när, om man är då lite alkoholpåverkad, då tappar man ju också så här, det man säger
vad, när man
och
har
hur
tre
det är.
Barn, man ska liksom bara bli lite gladare bara. Annars måste man sluta dricka, tycker jag.
Absolut.
Man har
nej, men det tycker jag också.
Nej, men så
ja, men
är
det faktiskt en regel. För jag tror att folk är, alltså så här, det där är ju det är då det kan få förödande liksom, liksom konsekvenser. Och om det är så att man blir arg på fyllan, bråkig, eller alltså man vill vara sexuell med andra personer, ja, och så vidare, då måste man se över sitt drickande.
Ja,
så
och sätta sig i terapistolen, punkt slut.
Så är det ju. För jag tror också att det kan vara så här, vi som hade så trevligt och nu varje gång som vi tar två glas vin så blir det inte så trevligt. Det är också liksom en sån här markör.
Nej,
för
det är inte.
Det inte är så himla bra.
Och det här som vi har pratat om flera gånger också, som också är en bra markör, det är så här, när man väl ska ha trevligt så ska det också vara trevligt.
Ja, verkligen.
Alltså,
ja,
men förstår
det
du?
Där det tog slut för mig.
Ja.
Alltså, så, när jag upptäckte
alltså,
så här,
jag fattar att det kan vara mycket press och så här, att man, om man inte har haft barnvakt länge och gått och att det är lite då måste man träna mer på det. Alltså, så ja. Det kan bli lite så här, ja. Nu ska vi vara så lyckliga. Alltså, inte den grejen. Men om man ändå liksom gör sig till och försöker ha trevligt så här, så ska det också fungera. Alltså, man ska ha trevligt med sin partner.
Ja, men också så här att känna, och det där tycker jag är liksom, för det där är ju du Alex, om vi pratar om 12 år för er och att jag fortfarande är liksom en jätteny fas, så, men så är det ju också det där att, så här, att pirret av att säga, ja men ska vara date night ikväll och visa, och alltså nu pratar vi hemma date, alltså det inte behöver ja. Vara några stora gester, utan att det är så här, vi ska ta ett glas på balkongen. Och så känner man liksom att det är det roligaste som har hänt den
nej,
där
men
veckan,
jag kan liksom. Säga, alltså världens bästa butik på det, det är att nu har vi kommit till Stockholm. Vi har inte träffat andra människor på 1000 år. Alltså vi har varit liksom borta i månader, typ.
Ja.
Så att, då är det liksom lite folk som man vill träffa oss där. Men då pratade vi ändå igår så här, men vilken dag den här veckan är det bara vi då? Alltså,
ja.
Och då menar jag inte så här, titta på tv, utan då vill vi sitta och prata och ta ett glas vin. Och det måste vi få in, för annars liksom, tycker inte vi att den här veckan är trevlig. Och det
nej.
Är ju fantastiskt, måste jag säga.
Hörru, vet du, vi har pratat så länge, vi måste avsluta
nej, men
nu. Men det här, jag tycker att det här var ett otroligt viktigt ämne. Och jag tror att liksom...
Men vet du vad jag tror är viktigt också? Jag tror det är jätteviktigt att prata bråk.
Jätteviktigt.
För jag har känt
jag känner
ibland...
det själv.
Ja, men vet du vad jag har känt ibland? När man är så här... Att ibland har jag känt så här, att jag inte vill berätta om mina och Alex bråk och sådär. För att då blir jag rädd att någon ska börja skvalla och säga att det är dåligt mellan oss och så. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Ja.
Jag förstår precis.
För att det vill inte jag liksom. Men nu har jag han berättat för hela Sveriges... En 500 000 lyssnare, eller vad har de?
Ja. Absolut. Så du är payback. Du är payback. Det måste du få.
Nej, men jag tycker det är ganska. Jag tror att det var väldigt många som tyckte det var kul också. Alltså, och det fanns massa igenkänning och så här. Så jag tycker man ska prata mer bråk. Äktenskapsbråk är kul.
Ja, men det är kul. Och jag tror också så här att, precis som du säger, att, så här, att inte vara så rädd för det. Att det är så här, man måste kunna dela med sig av sina bråk. Jag tror så här, Amanda. Delar man med sig av sina bråk, då lever man ju en sund relation för att man inte är rädd för det heller.
Nej,
liksom
det är
så.
Det.
Men däremot, om man liksom, sen förstår jag att det liksom, man vill inte så här, ha rubriker. Alltså, jag berättade ju om ett bråk här i podden en gång. Det blev ju liksom hänt extra skvall. Alltså när jag och Gustav bråkade om, när vi hade ju middag, kommer du ihåg?
Ja.
Och vi var så irriterade på vår där son och sen. Nej, men det var ju så här, då var det ju över pressen.
Det. Och det här avsnittet alltså, får man inte ta ett enda citat ifrån, det säger jag bara.
Verkligen innehåll. Inte. Nej, och jag känner också så att jag tror att öppenheten med bråk, att det är skönt att kunna säga så här, åh gud, vi bråkade så mycket igår. Men sen blev det bra. Alltså så att man liksom, för det är också så här, bråket behöver ju ventileras. Alltså om man bråkar och sen så aldrig vågar säga det till någon annan, då blir det ju också hemskt.
Mm, jättehemskt.
Fruktansvärt. Ja, men vet ju så här, jag kan ju vara i något bråkigt och det enda jag behöver göra är att lufta det lite med dig. Och sen så är det över.
Ja, jag vet.
Ja, så himla bra. Jag tycker att det här var ett viktigt och skönt att du fick ge tillbaka.
Mm, tack.
Säga hur det är. Mm. Faktiskt.
Mm.
Ja. Så är det. Det är, okay. så vi jobbar.
Ja.
Puss och kram, älskling. Njut puss. Av att det är vår,
ja.
För bövelen.
Verkligen. Ja.
Jag dricker varje slatt och tre jag kan vara helt besatt och fyra gå till här från skratt på fem jag kompromissar knappt så sex spring hem det snabbt kan lista mera för jag är komplicerad.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.